Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och bara hitta på roliga saker. Fan, jag älskar dansa till exempel. Vet, alltså. Ja.
Och börja på konsert. Typ
allting, jag diggar ju techno shit. Alltså. Jag diggar ju det. Alltså. Jag är snart 40, men att gå ut och köra loss sånt där, det är...
Välkommen till AV-podden. Det här är Andrew. Jag sitter här med Anders Adali, för detta rånare, författare, programledare. Välkommen.
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Ja, och du har förstått, det här är ju AV-podden, så det vi gör här, vi liksom kommer hit, chillar, pratar lite efter jobbet, snackar om livet. Helst med en drink i handen. Du dricker inte?
Nej, jag kör lite bass,
Ja. Ja, men alla har sin egen grej. Vi vet ju liksom vad alkohol är, så att man ska ta det med måtta. Mm. Och du har ju valt bort det redan när du var yngre.
Ja, det var ju då jag tappade lusten. Det är klart man drack, hade kul med i gymnasium och sånt. Men sen började jag jobba som dörrvakt som 18-19-åring. Och 2-3 år i dörren och bara såg vad dumma folk var när de drack alkohol. Så jag tappade lusten. Och sen hade jag den där kriminella sidan som höll på mig. Och det gick inte upp och dricka. Då kunde du inte göra någonting dagen efteråt. Hade alkohol i blod, då kunde du inte röra det. Så det var en medval för det, men sen också för att man bara stay sharp liksom. Det är inte på alkohol. Och sen har jag såg jag nästan till fängelset också. Alltså. Alla det är så här, kniv, alkohol. I Finland var det mest kniv, alkohol relaterade mord i världen, om du vet. Alltså, folk gör ju så dumma saker. Som jag ser, mest lagliga drogen i världen.
Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag drack inte heller. Jag blev full första gången jag var 18. Mm. Det är för att jag höll på med sport, så det var inte så smart att spela basket och dricka på helgerna.
Nej.
Eller jag kunde helt enkelt. Men jag dricker ju, jag gillar, jag tycker det är, liksom, det är helt okej. Fast jag dricker ju med disciplin. Liksom. Mm. Så att det är bra. Men jag tänker på, du kom in på det här med brottsligheten där. Mm. Om att man skulle vara sharp. Alltså, för det är inte så många som tänker att man ska vara sharp, sluta dricka. Man tänker sig kriminella, det är så här dumma snubbar som tänker sig, shit, skaffa snabba cash. Men det låter ju helt annorlunda. Du hade en helt annan.
Jag hade superdisciplinär. För att lyckas måste vara disciplinerad med allting. Så jag sa bort till massor med grejer. Det här med dricka, inte vara ute sen på kvällen. Jag slutade även gå ut på och visa mig alltså, på klubbar när jag var kändast. Då slutade jag gå ut och festa utom. Då var jag med polarna hemma och sånt. Motivationen är ju, det är ju pengar liksom. Och hålla en låg profil alltså. Ingen ska veta vem det är. Jag hade vana i jobbet och sen så gjorde jag mina brottsligheter vid sidan av. Det var från rån till inbrott till sälja droger till vapen. Till precis allt du kunde tänka under 10 års tid då. Och då måste man vara motiverad för att klara av det. Alkohol är egentligen bara en annan... Det är bara förstör liksom.
Ja, det är ju ett sätt att fly. Så man kan inte säga att du flydde in i den brottsliga världen.
Ja, jag valde en annan väg liksom. Och det är som du säger, du var ju... Du vet, jag körde basket. Ja, då kan man inte dricka. Och jag tyckte att när du höll på med kriminalitet, nu kan du inte dricka, det förstör så mycket.
Men vad var motivationen? Var det pengarna eller var det så här... Det här är en livsstil som jag känner mig bekväm i... Jag mår bra av det här eller vad?
Ja, det gör man inte.
För att jag tänker så här, för många är motivationen snabba cash. Så här, jag vill ha snabba pengar, behöver pengar, jag har inget jobb. Men du låter ju som att du redan hade jobb, du var smart.
Det är ju cashen. Man gör det för pengarna, men sen går det över till att fan, jag diggade det där. Det var ju kul, jag var ju duktig på det. Du får ju tänka, använda huvudet och diagnoserna bara... Det blir som koncentration. Pengarna är ju nummer ett. Men sen blev det planeringen och utförandet som jag... Mm. Jag fastnade helt för. Och det var ju, det var livsstilen kriminella. Och sen var livsstilen att vara svensk och hålla på och bolla. Eller svensk och det och bolla där fram och tillbaks.
Ja, hur funkar det? Hur funkar det att bolla liksom sitt vanliga liv och det här? För jag kan tänka mig att det finns ändå en skam i det här, i brott. Liksom, att man försöker ändå dölja det för föräldrar,
nära och kära.
Och nära och kära så att det blir ett dubbelliv. Liksom. Ja. Hur hanterar du det?
Jag hanterade det jävligt bra.
Kanske
för bra. Ja, det jag gjorde. Nej, men alltså, jag var ju så duktig. Fan, man ljuger hela tiden. Man är vita lögner hela tiden. Jag säger inte vad jag gör. Mamma känner ju alltid på sig att det är någonting. Hon kan aldrig tänka att jag har sprungit med vapen och rånat transport eller depå eller spränger grejer jag håller på. Alla höver tror det mest att jag på med häleri. För jag har inte, det är lugnt. Vet, om polaren har en container med tv-apparater liksom. Jag ska sälja, för jag var ju säljare. Men det var ju det, alltså, jag kunde sälja mig själv och sånt så att folk lyssnade och trodde på mig. Det var det jag var jävligt bra på. Alltså. Men det är ett stressigt liv. Det är superstressigt egentligen efterhand. Man tror man är mår bra och man tror man är på topp, men man är inte det.
Nej. Alltså det låter ju värsta arbetsmoralen också liksom, att hela tiden hålla igång, vara disciplinerad, ljuga och så. Men
mycket att hålla reda på.
Ja, det är mycket att hålla reda på. Men hur många år höll du på med det här?
10 år.
10 år?
Ja, 10 år.
Från att du var...
När jag var 19 gjorde jag mitt första rån. Och sen så åkte jag fast när jag var 29.
Ja.
Så 10 år höll jag på. Och då är det allt alltså.
Okej, om man kommer tillbaka till det här med dubbelliv och så här. Hade du något vanligt jobb under?
Ja, jag hade fler jobb. I början där när jag var 18-19, då började jag jobba på en Statoilmack. Och blev sen nattansvar. Du låg i stan på Vanadisplan, jobbade natt.
Perfekta jobb.
Ja, och det var ju där skiten började. Jag började sälja droger, du vet, kopiera kreditkort, började jobba dörrvakt och tog mitt första kassaskåp och... Det var ju där, det var ju värsta kickstarten. Och sen över till med Sverigeansvarig butikschef för det italienska kappaklädmärket. Jag jobbade som sjukvårdsbiträde i 2,5 år. Och jag höjde mina betyg och sökte in som sjuksköterskeutbildning. Och det var multimiljonär, så då hade jag några miljoner på det. Sen så hade ju Lekland, Stockholms största inomhus Lekland. Och Skandinavs största byggföretag för Lekland drev jag också. Jag var i Kina, skrev på kontrakt och allting. Och eget klädmärke, hade importerat båtar, jetskis från USA och fyrhjulingar från Tyskland höll på. Alltså jag var helt tokig. Alltså. Det är där vid sidan av.
Värsta entreprenören.
Ja.
Men så, det är det som är så sjukt när jag hör. Liksom, vad är det som driver? För det känns som att du har fullt upp med vanlig business.
Mm.
Alltså hur har du tid med...
Det räcker ju inte.
Det är så sjukt. Alltså, hade du tid med...
Jag hade tid. Man gör tid och man låter det falla samman. Jag vet inte. Det var som för att finansiera ett rån. Då gick jag kanske och gjorde ett inbrott. Och tog en butik och tömde på om det var cigaretter eller kläder eller motus. Vad som helst för att sälja, för att köpa grejer. Och sen har jag för mig det till det vanliga livet. Jag vill alltid lyckas. Och det var man alltid gjorde. Även om jag jobbar som sjukvårdsbiträde. Jag jobbar så här... Kanske 100 timmar extra månad, 300 timmar, så 280. Det var helt sjukt. Jag jobbade natt, men kom hem och så ut på nätterna och gjorde mina grejer. Det var bara en sjuk driv. Och det har jag ju fortfarande idag, fast jag gör inte min kriminaliteten istället.
Och det är det, vi har ju pratat, jag och mina polare och alla jag känner, vi pratar ju mycket om det här, att de killarna som höll på med vissa grejer, de hade ju kunnat vara vd för vilket företag som helst. För att de har sjuka drivkrafter som... Och oftast får man ju höra så här, men snabba pengar, fast fan i slutändan är det inte snabba pengar. Det måste vara någon helt annan. Som du ser nu, som du hade ju flera företag, men ändå. Så var det någon spänning du sökte i det här eller vad?
Det är en del av saken. Det är att, fan, man har ju några diagnoser och det är ju bara att stilla huvudet. Man vill hela tiden tänka. Det tar aldrig stopp. Man vill alltid hitta någon ny väg, någon ny lösning på någonting. Och sen när det var kriminell och pengarna som folk inte fattar som det är. Det är det här med att hålla på med droger och sälja som jag gjorde massvis. Vet, alltså, hundratals kilo gräs under åren och braj och ladd och allt här. Fan, det är bara en huvudvärk. Säljer jag till någon, det är aldrig någon som kan betala på en gång. Det är så sällan. Ska man jaga de här pengarna? Det är ingen ränta. Mm. Och du lever upp vinsten för att du ska få in de där pengarna. Och det, alltså, du springer så mycket fram och tillbaka så det blir typ minus plus minus noll egentligen. När du räknar med att jag ska tjäna mille på 2 månader. Det blir det inte, det händer inte.
Men okej, gå lite framåt. Så du lever det här livet och sen kulminerar det i att du sitter inne.
Ja, slutändan.
Hur kom du dit? Liksom? Hur, det är ju ungefär 10 år då av konstant.
Ja, alltså rån blev ju specialiteten, då är det jag riktigt duktig på. Alltså, sista typ 3 åren, 4 åren, då gjorde jag bara ett rån per år och drog in av millen. Innan stod det varje vecka, så i slutet av den här, jag kan säga att jag var retired. Jag hade dragit mig tillbaka, sen fick jag ett erbjudande i Finland. Drog jag dit och tittade, tog mig 1 minut 30 sekunder och sa, det är lugnt, jag kan göra det här jobbet liksom. Jag är hela Finland och köra. Så jag gjorde ett värdetransportrån där, lyckades, kom tillbaks. Skulle jag till rån efter några månader. Såg att det var span, så stack vi hem. Bytte ut killarna, så 10 månader efteråt det första rånet så gjorde några killar. Då skulle de göra det andra rånet, åkte fast och så tog de mig i Sverige sen. Fast jag var hemma då. Så blev jag dömd och fick de där 7 åren. Okay. Satt isolerad 3,5 år.
Alltså, så du hade redan egentligen bestämt dig för att...
Jag var klar. Jag var verkligen klar.
Du var ju verkligen som på film.
Ja. Nej, men du var läst alltså. Jag hade mitt lekland som gick ruskigt bra. Det var Stockholms största inomhuslekland.
Var låg det någonstans?
I Väddesta, Lekpalatset hette det. Och det var 2005. Det fanns 1 eller 2 till mindre. Då kom jag bara smacka upp och vara störst. Det gick riktigt bra. Och det höll jag precis på att sälja när det här jobbet kom. Så försäljningen var på G. Så hade jag det här byggföretaget, då hade jag varit i Kina och skrivit kontrakt med fabriken där. Och då hade jag tagit över hela marknaden och var störst i Skandinavien på att bygga lekland. Jag hade en 5-årsplan, jag ska fylla hela landet och Skandinavien. Jag hade gjort en affärsplan. Vi drog in, alltså, vi omsatt typ 20 miljoner på 6 månader in och ett flera miljoner i vinst. Var det. Så att, ja, men det här drar jag mig tillbaka. Så där var jag på att sälja och skulle gå rakt över bara till att bygga lekland och med byggkillar och allt där. Och så kom erbjudandet och då blev det så här. Det är så jävla lätt där. Oh, jag kan det. Jag vet vad jag ska göra. Det går så snabbt. Så bara, ja, så kör vi liksom.
Fan, jobbigt.
Sen var det Calm AC Bitch liksom. Jag fick ta smällen. Jag fick mina 7 år.
Så du sitter 7 år?
3,5 år isolerad. Oh. 3 år, 4 månader.
I Finland också?
Ja, sen sluten avdelning. 20-23 timmar per dygn inlåst på avdelningen.
Och sen när du kommer hem till Sverige då, liksom, vad kommer du hem till? Kommer du hem till noll? Eller...
Den är också så här konstig. Jag skulle sitta de där 3,5 åren. Det är halvtid i Finland. 2,5-3 månader innan. Så vad heter det? Skickar de hem mig till Sverige. Och när de skickar hem mig till Sverige så sa de. Nej, men nu, här ska du sitta 2/3 av den här tiden. Så istället för att sitta 3,5 år så vet jag att jag ska sitta 4,8 år. Och det är alltså 3 månader innan muck. Eller 2,5 innan jag ska mucka. Så när jag vet när jag var här, jag hamnade på Kumla, på Riksmottagning, jag bara, men jag ska ju släppa snart. Aha, dagen då jag ska släppas för en ny dom, då säger jag, du ska sitta 1 år och 2 månader till. Sen så överklagar jag och jag är den enda svenska som har blivit släppt på en lag från typ 76 eller vad fan det var. Så blev jag släppt och sen efter, från ingenstans kommer jag ihåg det. Nu får jag bara tillbakablick här. Alltså jag fick en flashback i huvudet. Jag kommer ihåg, jag gick på en promenad. Alltså ute på, det var jag på Marie Fredanstalten. Ute på en promenad. Jag har fått papper på en fredag. Och alla säger, men han ska ju släppas. Jag bara, ska inte jag släppas? Det stod verkligen att jag hade vunnit. Och man, nej. Och då, jag kommer ihåg, vakterna tog mig vid sidan och sa, men det är för uppvigling att du håller på att starta upplopp. Du får lugna ner dig. Jag bara, men jag ska ju släppas. Mm. Sen gick måndag och sen tisdagen så var jag på en promenad. Och så kom plitarna liksom. De bara, kom hit, vi pratade med. Jag bara, kommer 2 plitar, går upp mig. Tog upp mig till huset. Sen när jag kom till den här byggnaden så står det så här, vaktchefen, plitchefen och anstaltschefen och alla står och bara säger så här, irriterade, det är inga glada miner. Jag ser ett papper på bordet och bara, vadå, ska jag släppas? De bara, du ska omedelbart friges.
Ja.
Så jag bara säger, fuck you, och bara yeah, och bara gå loss där in, bara helt tokig och bara kuta mot fönstret. Jag bara, jag ska släppas. Alla bara, woo! Då vakterna säger så här, men här, lugna ner, jag sätter dig i en cell. Jag bara, vadå, jag ska fucking släppas, jag är fri liksom. Halvtimme senare har jag duschat och har mina vanliga kläder och står utanför, alltså står där utanför, alltså murarna, och ställer mig och pissar på muren. Det är första jag gör liksom. Ja. Alltså, ja. Ja, någon dum anledning, så men jag hade fått ringa morsan då som började böla och var jätteglad, och sen så kom en polare och hämtade mig. Det var första gången att jag fick sitta i en bil och aldrig sett en iPad, en iPhone. Han har värsta grejen att hålla på med händerna, swipar.
Ja,
jag bara, händer, och du vet. Och sitta i en bil, när jag inte åkt bil på flera år, och höra så här, ljudet från när någon pratar i högtalarna och han håller på med iPhone. Och jag började må illa, mådde skitdåligt. Så han bara, stäng av allting liksom. Det är så mycket intryck. Nej, det var bara en flashback.
Men jag fattar alltså.
Nej, när jag släpptes, när jag skulle släppas, då hade jag allting klart. Jobb, lägenhet, jag hade lite pengar, allting var klart. Men i och med att jag fick sitta lite längre och sen bara blev frisläppt och kom hem. Då fick jag flytta hem till morsan och flytta in i hennes Elvis-rum liksom.
Ja.
För jag var ju kåkenskadad ett 6 månader framåt. Jag kunde inte gå in i en butik utan få migräner. Det är så mycket intryck, folk pratar, sitter isolerade flera år. Det blir lite koko i huvudet alltså.
Men hur lång tid tog den återhämtningen liksom? Att komma in i samhället igen och känna sig okej, nu är jag redo att få nya krafter.
2 år alltså.
2 år.
Ja, när jag släpptes och efter 3 månader kom en ny dom där de sa att du ska in igen. Och sitta av ditt straff liksom. Och jag bara, men jag blev ju släppt. Och då har kriminalvården överklagat och de ville att jag ska sitta på. Och jag bara, men varför vill de det? Så då fick jag en ny dom, eller att jag skulle in. Så jag väntade varje dag in, typ nästan 2 års tid på att jag skulle in vilken dag som helst. Så jag höll på med lite skit där, började igen alltså.
Ja.
Sen kom domen från högsta domstolen och sa, nej, du är klar, du ska inte sitta någon mer. Och när jag fick den dagen, då är typ en vecka, gick jag och fixade ett jobb, gick och fixade lägenhet och bara, ja, nu fick jag en ny chans. Jag fick en chans och då började jag från helt noll alltså. Så, och det är 5 och ett halvt år sedan.
Men då liksom, vad har du liksom, vad är dina vänner, för detta kollegor och så här, ser du upp all kontakt med...
Men så här, kriminella och sånt där? Eller?
Nej, men allt möjligt liksom, för man, du hade ju ett liv typ 7 år innan. Mm. Vad kommer du tillbaka till liksom? Är det verkligen från norr med vänner eller blir det så här, blir du suktad att komma tillbaka hela tiden?
Jag höll ju på lite precis när jag släppte. Jag höll på med skit alltså. Jag kan ju säga du vet när jag släpptes där, det tog en vecka när jag kom med leveransen, 20 kilo bra, 1 kilo ladd liksom. Nu kör jag loss. Eller när jag släppte så fick jag den där domen. Jag bara, nu skiter jag det. Nu måste jag jobba lite. Då började jag, men jag hade mer vänner än vad jag trodde när jag satt. Och det hade jag när jag kom hem. Som hjälpte mig, min familj och speciellt mig. Och kriminella, jag umgicks aldrig mina kriminella vänner. De hade jag träffades och gjorde affärer och sånt. Ingen visste vad jag hette eller var jag bodde. Så jag blev jätteseparat.
Okay.
Så när jag kom hem hade jag alla mina vänner. Jag hade mer vänner än jag trodde. Och familj och allting som stöttade mig. Utan det så är det kört liksom.
Ja.
Det är totalt kört så att... Och sen var jag ju super, supermotiverad. Jag skrev ju första boken när jag satt inne. Så när jag muckade... Inom 1,5 månad var jag på bokmässan och lanserade den där.
Ja, det är en grej som, om jag får backa lite. Hur fördriver du tiden när du sitter inne liksom? För jag vet att när man sitter så där, 7 år är ju jävligt mycket tid.
Ja, jag blev dömd till 7. Ja.
Ja, eller du blev dömd.
Ja, satt 3,5.
Du satt 3,5.
Ja, 3,8 typ. Ja,
fast det är ändå, man vet inte liksom vad som kommer hända i framtiden när man sitter inne. Hur fördriver du tiden? Hur motiverar du dig själv att liksom...
Ja, alltså... Vi hade tv sen jag fick vara. Det var ju såhär nysluten avdelning så att du ska ha lite kontakt. Så jag kollade jävligt mycket på tv.
Mm.
Sen sa jag till mig själv för att... Jag kände Jens Lapidus så han var en av mina advokater. Jag hade fått snabba cash. Jag bara, jag skriver en bok. Så jag ska göra någonting. Jag ska skriva en freaking bok. Så jag skrev några sidor, skickade till Jens. Så han bara, men det här är bra.
Mm.
Sen satte jag mig själv och hade det som mål. Jag ska skriva den här boken och gjorde ett schema. Men... Mm. Jag skrev det på 10 dagar. Och det är så, när den var klar efter 10 dagar, 2 veckor hade jag ett bokkontrakt liksom. Sen så skrev jag typ en kop. Jag skrev massor med en kopbok. Jag ritade på. Jag gjorde sudoku. Alltså gjorde jag kartongvis. Jag fick inskickade från Sverige. Böcker. Jag satt och gjorde... Alltså det var så sjukligt mycket. Så att jag gjorde sudoku. Så att det var, och jag läste upp hela deras bibliotek på svenska böcker. Nästan hela engelska biblioteket också läste jag upp när jag satt där. Jag läste väl en bok i snitt typ var tredje dag. Gjorde jag klart om. Och sen träning alltså. Jag har aldrig varit så tränad i mitt liv som jag satt när jag var i Finland. Alltså vi fick gå till gymmet 3 dagar i veckan. Så det var 1 timme på taket per dag. Jag stod på händerna och gjorde armhävningar. Det hade en kille som hade 130 kilo slängde på axlarna och sprang fram och tillbaka på det lilla taket. Och i cellen stod jag stretcha, höll på. Jag fick ta in ibland en romaskin och satt jag rodde i flera timmar. Eller cyklade du 1-3-4 timmar. För du ligger ju ner 20 timmar per dag. Ligger i cellen och du måste ju slut på dina krafter. Alltså du vet.
Alltså du låter väldigt aktiv. Och hyperaktiv. Har du, det här kan vara en så här konstig fråga. Men har du, vet du mer att du har blivit, att du är...
Alla har ju diagnoser.
Jo, alla har det.
Jag kan säga så här. Nu har jag försökt att göra en ADHD-utredning i 1 års tid. De tar inte in mig någonstans. Det är klart jag har ADHD. Liksom. Det är ingen snack om saken. Jag gjorde en psykologisk utvärdering när jag kom till Kumlaanstalten där och träffade psykolog. Det är om IQ-tester och sånt. Och då kom de och sa så här, du har ju en släng av ADHD.
Ja. Du kunde bara säga det.
Ja, men, då har jag gjort tester och påfyllt i massor. Och jag kan säga, jag håller ju tillbaka så att jag inte blir klassad som ett riktigt...
Ja,
det, det, det crazy person. Konsekvens. Ja, ja. Så du har en släng ADHD.
Mm.
Intelligensen är den över 6% än ur de här IQ-testerna. För jag gjorde IQ-tester som ett psyk i Finland. Jag tog böcker, så det är ett mönster. Jag hade ju klurat ut det lite. Sen så hade jag psykopatiska tendenser. Sociopatiskt beteende. Narcissistiskt beteende, snudd på narcissistisk personlighet. Och sen någonting med, vad fan var det, empatigrejs. Svårt med känslor. Så jag hade ju alla de här diagnoserna. Så var det någonting mer. Och sen när jag muckade, då fick jag gå till någon sån här annan psykologgrejs för att prata med dem. Då sa han såhär, jag vet inte vad jag ska, du har ju allt det här egentligen. Men du utnyttjar det bästa av det. Det sa han, men du tar ju ut lite och du utnyttjar det och du tar vara på det. Så jag vet inte vad jag ska göra.
Men så nu, du låter ju som en person som är väldigt uppåt hela tiden. Men har du några tider då du känner dig neråt liksom, och var, där du känner så här, shit, uttömd på energi eller...
Jävligt sällan alltså.
Så du kör 100 hela tiden
alltså. Ja, men speciellt sen, det här var ju på, även när jag var kriminell, vet, motivationen där var ju sjuk alltså. De sakerna vi gjorde upp i dygnet runt, du vet, och bara för att slita och lyckas. Tog mig över ett år, 1,5 för att lyckas med första värdetransport alltså. Jag vet inte, jag bara positivt inställd och bara motiverad. Jag ger aldrig upp. Det spelar ingen vad jag gör. Och sen efter jag har suttit inne, då är det så här, fan, life is fucking great. Alltså, jag har ingenting att klaga på. Det är inte samma press som att vara kriminell.
Nej.
Som jag sitter här, vi sitter och gör våran grej. Hade jag varit en kriminell och haft ett möte och inte dyker upp. Vad händer nu? Jag ska bötas, det är krig och hit och dit. Här är så här, kom inte jag, då blir du besviken. Sen är ingen mer, då kan jag inte ta mig någon mer. Så för mig att lyckas nu och drivkraften nu tycker jag nästan lättare. Och sen fan en love life efter att ha suttit i Finland, du vet, alltså, och inte varit med sina barn och familj och bara missat flera år av mitt liv för pengar liksom, och varit bara dum. Så bara, jag vet inte, motivationen nu är något helt annat och jag är bara supertaggad konstant och bara, jag säger alltid, bemöta någon med ett leende, då får jag ett leende tillbaka alltså. Man kommer mycket, mycket mer att vara glad överhuvudtaget.
Ja, men nu så här i efteråt, du har ju så mycket som du gör, jag vet inte ens var jag ska börja liksom. För vi tänker ändå så after work, vi snackar lite om jobb, men det är så här, du gör så mycket. Men det här med boken kom du ju in på redan, att du skrev första boken redan när du satt inne på 10 dagar.
Ja, första utkastet.
Hur många böcker har det blivit?
Nej, andra boken är ju på G nu, som kommer. Svenska rånare, den kommer till sommaren. Den blir riktigt, den blir tung, den blir häftig alltså. Det är 10 års erfarenhet som handlar i den boken som kommer ut där, om rån och allt överhuvudtaget. Då. Så den är jag bara supertaggad för. Rånarvågen är slut, existerar, kompetensen är borta. Dagens ungdomar bara pundar alltså. Jag är bara rakt på sak här. Kriminaliteten är något helt annat nu va. De kriminella nu, det är att sitta PlayStation och röka på och sälja droger och hitta på skulder liksom, så här, och jaga varandra för det och döda varandra för ingenting alltså, det är... så den kompetensen, ska jag säga, den har försvunnit. De är för gamla, de är borta, de sitter inne, eller många har, en del har dött liksom.
Kul att säga att det var bättre förr även i rånarlivet.
Ja, nej, men det var en helt annan kriminell, alltså det är super nu alltså, så att, och det är väl lite det som jag lägger in i den här boken. Det är mycket mina tankar och allting överhuvudtaget. Och sen intervjuer med rånare och sånt. Så man in och boka boken, Svenska rånare.
Ja, men när du träffar på unga idag, vad säger du till dem liksom? Vad har du för ord för unga killar idag som kanske kollar på en snubbe som dig? Du har gått igenom allt det här och ändå klarat det jävligt bra. Och jag kan säga från egen erfarenhet att du är jävligt unik. Och med allt det här med att du faktiskt inte höll på med droger eller drack alkohol. För många fastnar ju i det där. Det kanske går bra för dem med det kriminella. Men det vanliga livet med droger och så här, det är parallellt. Det är jättefarligt när man är i den världen. Vad kan du säga till...
Jag föreläser mycket till exempel för ungdomar. Och jag går behandlingshem och massor med sånt där. Jag säger alltid så här, alltså, kriminalitet är ju skit. I slutändan finns det ingen som lyckas. Det finns ingen Tony Montana. Plus att han freaking dör i Scarface i slutet ändå. Mm. Och så är verkligheten. Alltså. Mm. Under 10 år och de hundratals, kanske 1000 kriminella jag träffar. Mm. Är det typ en som har lyckats. Eller som inom min rånarkrets som har, inte vi ska säga lyckats. Han har tagit sig ur det, har ett svenssonliv och ett bra jobb. Mm. Och företag och tjäna pengar och sånt. Men jag säger ofta till dem, det är inte värt det. Det är inte hur den gör och frågar dem, vad är din plan med om du ska sälja droger eller råna? Vad ska du skatta ut i 10 miljoner, 20 miljoner? Det kommer du aldrig göra. Det händer inte. Och jag bara kollar på de där äldre, hur går de? Ja, men de pundar, de sitter in. Ja, det är det alternativ som finns. Du kan inte lyckas hur du än gör med att vara kriminell. Plus att den här stressen och som du sa, drogerna. Men det största problemet är hur mycket du sårar din familj, nära och kär.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och vem är mamma och pappa och sånt där. Det är egentligen de som får ta smällen. Det gör när jag föreläser och berättar för ungdomarna. De är så här, vad häftigt, du har varit rånare, det var coolt. Men sen som du säger, det är så här, du har varit en sån där och nu gör du tv-böcker för. Hur gjorde du det? Ja, och det är väl lite, jag är väl lite förebild för många. Jag får ju lite mejl och sånt som jag svarar på och säger.
Och det blir jag undrar lite liksom, för att du gjorde ju en vändning, men var det någon som kom fram till dig och bara liksom, ej, det här är fel väg, eller kom du på dig själv? Hur var den
processen? Kom på dig själv, alltså ett par år i cellen för sig själv och tänkandet. Jag behövde det. Alltså, jag behövde få hamna på kåken och ta det där, för att du vet, jag var aldrig på ett förhör, aldrig misstänkt, aldrig dömd för någonting under 10 års tid, och jag gjorde allt. Så de väl tog mig, för mig hamna där och att inte se mina barn på 14 månader och inte känna igen dem och inte träffa vänner och sånt och verkligen tänka och se sin pappa grina och komma på besök och mamma och bara, vad fan har jag gjort liksom? Då kom den här smällen, tog slut med tjejen och du vet, allt sånt där. Så jag behövde handla på kåken. Jag behövde den där läxan liksom. Och jag säger fortfarande karma is a bitch. Alltså. Det är bara att ta det.
Men då har du lite empati i alla fall.
Ja, ja, men alltså, ja. Eller jag säger så här. Jag jobbar på det. Jag vet att de är ledsna. Men jag har svårt att förstå varför de blir ledsna. Om du förstår grejen. Jag, det är som med min tjej. Hon är ledsen för en sak. Jag bara, okej. Okay, vad ska vi göra ikväll? Alltså, jag har svårt att get the fucking dots together. Och verkligen... Fan, vi skiter i det. Tänk på sånt här sätt. Om du ältar om en sak, då är jag så här, men varför bryr sig om det liksom? Skit i den personen som gjorde fuck you till dig. Ja. Vi tänker på vad vi ska göra. Han ska inte ta din tid. Ja.
Precis.
Det är lite så jag tänker alltså.
Men går du i terapi eller?
Ja, fan, gör det alltså. Ja, det hände en sak här med min dotter för kanske 7-8 månader sedan. En jättejobbig sak med henne som det var första gången i mitt liv jag verkligen så bröt ihop och verkligen alltså fick ta ledigt från jobbet och försöka återhämta mig och för att jag mådde, kunde bara sitta i bilen och börja grina, vet jag. Aldrig grina, jag grina i fängelset när julafton var barnen, men efter det hade jag en jättejobbig period som hände henne alltså, och bara kunde böla från ingenstans, och då fick jag gå dit alltså.
Så du går i terapi alltså. Hur är den processen? Pratar du mycket om alla... Man kan tänka sig att du har gjort illa i massa människor under din tid. Liksom. Jag tänker alla från de du har nu överdriver jag lite, men fått headbutta för att de inte vill lägga sig på golvet. Alltså. Och eller jag tycker inte så synd om bankerna kanske, men sådär, men människor överlag, familj och så här. Är det mycket sånt?
Ja, det är mycket. Alltså jag jobbar, jag säger så här, under 10 år har jag aldrig skadat någon fysiskt någonsin under ett rån. Jag har aldrig slagit skadan psykiskt, och den är jättesvår för mig att koppla vad jag ska göra för. För jag tänker, det är deras jobb, och det gör jag fortfarande. Familj och sånt, mamman till mina barn, fortfarande fast jag har varit ute i 5 år, då jag säger så här, när sommaren är, julen är, vi har ju så varannan jul och allt med, men när sommaren alla lovar, då säger jag så här, du får fortfarande bestämma hur vi delar upp barnen, för jag var borta under sommaren, det kommer vara hela ditt liv. Du får bestämma liksom, vi har en jättebra relation. Familjen och sånt, de har ju, det är därför jag strävar nu för att lyckas. För att visa att jag kan, och de är superglada. Så mamma ringde häromdagen och bara, det var en som hade köpt din bok nu, och bara var jätteglad att få se den, och bara, wow, vilken grym son du har, vad han har gjort. Så att jag ger tillbaka nu för att visa att jag kan vara en bättre människa på alla sätt. Så att de omkring mig är jättestolta och bara, det är ett glädje för mig. Alltså.
Känner du dig lyckligare idag? Liksom?
Ja. Superlycklig alltså.
Vad gör du för att må bra idag då? Alltså förutom att du har jobb och familj och du vet, så här, försöker få föräldrar eller visa föräldrar att du är en bra kille. Så här. Vad gör du för att må bra? Du dricker ju inte alkohol, så det är lite så här. Vad gör du när du ska softa och kul? Liksom, och
bara... Alltså, jag tränar mycket liksom och sånt där. Och mycket av min tid går ut och projekt. Alltså. Nu har jag jobbat, nu kommer jag ut, nu sitter vi och hänger lite. Men jag snackar med ett produktionsbolag om dag och typ, de vill ha med mig i ett tv-program. Då ringer jag upp och säger, okej, jag har 5 andra personer, 5 andra program du kan slänga i. Ska inte ni anställa mig månads till hand om hela projektet? Liksom? Så att jag, min roliga, min fritid och sånt, det gör jag med projekt och grejer. Och vara med tjejen och sånt. Och bara hitta på roliga saker. För jag älskar dansa till exempel. Vet, alltså. Jag
går på konsert. Typ
allting, jag digger techno shit. Alltså. Jag digger det. Alltså. Jag är snart 40, men att gå ut och köra loss sånt där, det är... Jag kan stå, det är som med Shane, du vet, om vi drar till Summerburst eller Weekend Festival. Jag står inte och dricker, vi står och dricker vatten, men jag står och dansar i 5 timmar och bara helt svettig liksom. Och bara, fuck vad kul alltså.
Du kör 100, var du än gör.
Ja, 100-150. Ja, alltid.
Men vad tänkte jag på? Du nämnde att du har ett vanligt jobb. Vad är det för något, förutom allt det här?
Ja.
Alla projekt som du har, du är anställd
på ett företag. Ja, det är fan slitsamt. Folk tror att jag lever på guld och gröna ängar. Alltså, så här, men jag är arbetsledare på SEF, bygg och flytt för, eller det är möbel, vi monterar möbler och håller på med flytt. Nu har jag varit med en annan som arbetsledare på ett ställe till exempel. De har byggt så här, 400 arbetsplatser. Och det är bord som ska skruvas höj och sänkbara till en skåp, tömma lastbilar. Nu har jag stått 8 timmar och hållit på och kutat. Och jag tror många skulle inte klara av det. Det är ändå ganska slitsamt, men jag behöver köra slut på min kropp.
Ja.
Men jag hade ändå tränat efter jobbet på en gång. Men står jag gör det, jag tycker det är skitkul. För det är ändå så här, fan, jag måste tänka, du vet. Och har jag ett större bygge, då är det så här, okej. Okay, här är ritningar på 2-3 våningar. Det är 15 eller 10 killar som ska dirigeras om. Så att, och sen plus att det var första jobbet jag fick efter mucken. När jag muckade då. Och de kan ringa och säga så här, jag måste ta ledigt imorgon. Jag ska, du vet, spela in podcasten. Avgör grejen liksom. Då säger jag, det är lugnt. Så att, det gör jag, det är slitsamt alltså. Det är fan ta på kroppen. Jag får inte ryggen och axlarna och allting. Men fan, det är bara att köra alltså.
Fast det låter ju inte mer slitsamt än allt annat du har berättat att du jobbar med. Det låter mer att det här är mer liksom downside för dig. Ja. Som att gå till ett vanligt jobb, 9-5, bestämda tider. Det är mindre stress för dig.
Ja, men det är inte jag stressar mig själv. Som ibland har vi att vi ska köra ut varor till kunder, du vet, såhär, superdyra möbler och sånt där. Och får jag schemat på morgon, här är det, vet. Jag tar telefonen, ringer runt alla kunderna, slängt om schemat, är klar halvtimme efter lunch, så ringer inte, jag bara, det är lugnt, har ni mer jobb, jag är klar, jag har 8 timmar på papper, vad mer kan jag göra. Så att, det här är också bara slakt, ja. Det är som när de tog in mig i polen på det här då, då tar de in oss, för de vet att så många bord ska röras innan fredag, vi blev klara idag vid lunch 1,5 dag tidigare mot vad de har räknat ut, för att vi bara köras. Det ska köras toksnabbt och bara bra.
Men gör du någonting för att koppla av? Liksom? Jag har hört att du håller på med yoga. Liksom.
Yoga har jag... Det har väl gått ner lite nu, men jag var jätte-yoga-freak här för ett halvår sedan. Ja. Lite mer än det. Sen, nya tjejen, hon är PT, så då har jag gått över mer till styrketräning. Men yogan var ju som, jag kan säga så, för 20 år sedan, alltså när jag var 18 och 20, så då rökte jag en joint liksom. Då kunde jag röka på weed, men nu att dra ett riktigt bra yogapass, det är som du är flummig efteråt. Alltså, och bara, och känna någon viss lugn. Alltså. Det tar ut kroppen på ett annat sätt. Yogan är, sen är jag vegetarian också. Det är, nu det är 4 år sedan nu till, eller Stockholms vegetarian. Käkar inte kyckling eller kött. Men jag äter skaldjur.
Skaldjur, fisk.
Det käkar någon gång i veckan. Nice. Det har gått ihop med allting alltså. Det har verkligen gjort det, men då håller jag lugn alltså.
Men jag tänker mig så här, du kör ju 100 på, liksom, jag fattar inte ens. Ja. Jag känner en annan person som är så här, men han är inte ens i närheten av samma driv. Men sociala medier, liksom, är du...
Ja, jag känner på det. Det är till och från, alltså... Jag har ju sponsorer och sånt som jag har fått igenom. Jag kan inte ha 5000 följare, det är 100, men jag är inte super aktiv. Jag skulle kunna vara mer och få ut mer av, men jag lägger upp grejer. Jag lägger upp en grej här igår bara dit, jag bara yes, alltså, och bara förlöjla mig själv, som inte de ska tänka det här är seriösa för detta rånan programledaren. Men jag skämtar med mig själv, alltså livet ska vara ett skämt, du ska ha lite kul ibland, och ibland är det seriösa saker och sånt, så jag är aktiv på så Instagram och Facebook och håller på för fullt alltså.
Men det här, jag kom i kontakt med dig via det här programmet, nu kommer jag inte att gå
stoppa tjuven här nu.
Ja, stoppa tjuven. Jag tyckte det var jävligt roligt, för att för mig var det så här, det var inte så mycket stoppa tjuven. Det var mer så här inbrottsskolan. Levde det? Många säsonger var det?
2 säsonger har vi gjort. Och nu blev det kanske en tredje säsong här nu också. 2017. Alltså, ska jag säga det bara hur jag gled in på den grejen överhuvudtaget. Och det började med att jag gjorde här Veckans brott med Leif G.W. Persson. Först boken, och så fick de reda på det, Veckans brott. Gjorde Leif G.W. Persson den. Sen så gjorde jag så här Dahl och Säkerhetsdöden tv-reklam. Och sen så... hörde man så ville ha ett möte, kom jag dit och satte, det här är ett koncept som finns i USA och sånt då, så, som de har, och jag satt där bara 5 minuter och bara, vi måste ha det till det här. Nej, jag gjorde Brottskod innan det också, en dokumentär om mig, och sen gjorde jag den här.
Och, den Brottskod har jag sett.
Ja, en dokumentär.
Dokumentären om Finland och hela...
Och då såg jag hur jag var då. Helt rakat, sturba mot hur jag är nu. Då hade jag fortfarande ett kriminellt tänkande. Det är typ ett år efter mörk. Då var jag fortfarande inte...
rehabiliterad.
Nu tänker jag mer på ett annat sätt. Så stoppa tjuven när vi gjorde det med den här, min kollega Johan Victor. Alltså, hashtag fuck cancer också kan jag säga. Han har ju fått det, så att bara shoutout till han. Alltså, han krigar på... Men vi fick ju göra det programmet, och jag var ingen inbrottstjuv på det. Jag gjorde avancerade inbrott, tog in tak och väggar och golv, och så att när vi gör det här programmet, då tyckte jag ju allting för första gången. Alltså, slå båtmotor, det gjorde inte jag. Så, jag gjorde 2 lägenheter, eller så villainbrott, så att jag fick gå in och tänka på ett nytt sätt.
Ja.
Men jag löser problemen, och det är det man ska göra liksom.
Men det jag tänker på, för många kids på orten är du här, det är ju en skola. Det är liksom såhär, okej. Så här gör. Har ni det tänket liksom? Eller nej, är det bara underhållning? Tänker ni bara att det är underhållning?
Det är underhållning. Sen vissa grejer visar vi ju inte. Så man säger, men det här kan jag inte visa. Men det är ju så här standardgrejer. Det. Visa inbrott i ett hus, du slår sönder fönster och in, bryter upp en dörr. Det är inga konstigheter. Det är egentligen
visat. Nej, men jag tänker för kids som är typ så här nu på orten som 14, 13, 14. Och de är ju så himla lätta att liksom... att få med sig, speciellt med sådana här program. Bara så här en liten grej. Liksom. Mm. Känner ni inte att på slutet av programmet att man kanske ska liksom ha någon slags flik där man bara, vet du vad? Liksom,
fan, det här är ingen bra
grej. Det här är ingen bra grej. Ja. För att jag vet en ungdomsgård där de fick förbjuda det här programmet för att...
Du skämtar med
mig? Ja, för att ungarna, det var en bibel alltså. De samlas. Det är för enda gången de samlas på gården.
Det här är vad som sker.
Då kommer de och sätter sig. Det missar de inte. Och det är verkligen så här, man bara, bra, men... Ja. Så att någonstans...
Vi gjorde, det där tyckte jag inte om. Alltså, bara att det var så här, när vi gjorde, det är ju så här... Vi gör det för Svensk Dödskyddsförening för att visa hur man ska förebygga brott egentligen. Och Vi visar så här planen, så här går det till. När någon snor cykel, då gör de så här, då klipper de typ. Eller när någon gör ett inbrott, då kommer de ta din dörr och det. Så det vi ville visa, att lägg inte plånböckerna, lägg inte nycklarna där, lås där, larma där, sätt upp så skyddar du dig. Det här för egentligen så här, för mig är det självklarhet fast jag inte höll på med det. Så när du säger det här, det blir så här, fan, det var back.
Alltså, ja, men det blir inte, alltså det är ju ett bakslag med alla de här grejerna. Ja. Alltså, det är, så är det med filmer också.
Liksom. Ja, men så jag vet med vissa.
Men det här blir ju ändå så här, det blir så hemma. För att många av de här killarna sitter och vet inte vad de ska göra. Ja. Så de får ju, de får ju idéer.
Ja, jävla
shit. Okej. Men det, så det är
lite första gången jag har det
där. Det är lite en baksida av det. Ja. Men det ska man ju inte...
Ja, det var inte så jävla bra. Ja,
det kan vara bra att bara liksom på slut... Alltså, tänka
igenom... Ja, något sånt där, ja.
Ja. Någon motivation liksom varför... Mm. För de här småbarnen, alltså, allt är tufft för dem.
Ja,
så det här blir ju såhär...
Oh, jag har fått såhär mejl. Alltså, jag försökte ringa skolan och få tag i en liten unge som bara skrev till mig. Hej, du är tung, du är värsta värdetransportör. Jag har sett alla dina program. Du vet, såhär, du är dålig svensk. Jag bara, nej lilla, vad fan vill du liksom? Och bara, jag och mina fyra på, vi ska råna värdetransport.
Ja.
Och jag bara, men... Du skämtar, skrev bara, det här är ett skämt. Vad menar du? Jo, men vi har kollat på en grej, om ett år ska vi köra. Jag bara, men... du skämtar. Jag bara ringer din skola och din morsa nu. Alltså, fan. Och han bara, du är ju jävla... Och bara, hatar du, vet du. Och jag bara, du vill inte hjälpa oss, vi trodde du var vår brorsa. Ja. Och jag säger, men du kan inte hålla på så här. Vad ska du göra? Du är en liten unge, liksom.
Men det är ju baksidan av allt det här. Alltså, media är bra... Mm. Och musiken och allt det där. Men baksidan är ju att många blir ju motiverade av det samtidigt. Även om man vill visa på någonting positivt.
Mm.
Så det är alltid...
Det är någon som alltid vrider.
Som vrider på det till någonting negativt. Ja, men shit. Ja, men då kan jag också. Liksom.
Ja. Jag har ju fått höra, du vet också en sån annan. Nej, men du är kallare liksom. Ja. Du googlar och det är så här. Jag tog 7 år. Jag sa inte ett ord om en enda person. Hur kan jag vara det? Men då är de så här. Men du avslöjar ju hur man ska göra inbrott. Mm. Så du har ju googlat ner och du har sagt, vad fan pratar ni om? Liksom. Så de kan ju vrida på det hur man vill.
Ja, alltså. en del, det hörde jag också när jag började på gården, att det var så här, värsta googlare. Han avslöjade att du kommer inte kunna känna bara.
Alltså, det är så här, bara hitta ett nytt sätt liksom.
Så att det är ju dubbelt, så finns ju... Det
fast
finns
de aldrig har gjort någonting, så har jag ändå kärlat ner dem.
Precis. Liksom.
Ja, jag fattar.
Men det
är sånt så här som förr i tiden, då hade jag bara, okej, han sa att jag var det. Då hade jag gått och tagit ett snack. Nu är jag så här, jag bryr mig inte. Jag lägger en sekunds tanke på det där negativa och så tänker jag på, shit, vad ska jag nu för lyckas istället?
Ja, precis.
Sånt där ska man inte lägga tid på.
Alltså, men jag tycker alltså, precis, jag tycker du är ändå en bra förebild, för att du visar också på att allt det andra du gjorde. Jag tycker du borde prata mer också om den här företagsamheten som du faktiskt... Och det kommer jag också in på nu. Liksom hur... har du fått några negativa... Liksom... ett negativt mottagande av några angående ditt kriminella liv? Liksom. Är det några som tycker kanske så här, men vadå? Du är en kriminell kille. Du har ju inte rätt att komma och tjäna pengar på brott.
Absolut. Alltså,
för du tjänar ju fortfarande pengar på brott.
Jag får jobba 10 gånger mer än Kalle som kommer dit och på en jobbintervju eller någonting. Mm. Och det där har jag fått stött på. Alltså, jag får verkligen kämpa mycket mer för att de ska acceptera och tycka att det är okej. Okay, eller ge mig som... Det här vanliga jobbet som jag har nu. Vi var på så här, en bank som är ett bankkontor. En så här stor bank där på Strandvägen. Och vi skulle dit för att flytta runt ett kassaskåp och grejs. Det är typ dagen efter det. Brottskåd har varit på tv. Mm. Jag kommer dit och då ska vi vara där. Det är stora grejer som ska flytta. Så här jobbigt. Då ska vi vara där en hel dag, 8 timmar. Jag polar gör det på 4 timmar. De bara, wow, vad grymma ni är. Tack, vi går därifrån, får klappa axeln, supernöjda. Men det är någon som har sett mig och känner igen mig. Då ringer de till firman och säger så här. Ni kan inte ta hit, ni kan inte ha en bankrånare som är anställd och komma hit och jobba i vår bank.
Ja.
Så han är inte välkommen hit någon mer. Mina chef, de bara, men alltså, de ringer och säger att ni var skitgrymma och tacksamma, men sen vill de inte ha det där någon mer.
Ja.
Och då har jag suttit i ett program och sagt att jag inte är kriminell. Mm. Men sen finns det, jag har fått avslag på vissa saker också när jag sökt och pratat om, nej, inte med din bakgrund. Jag har försökt få jobb nu på CIS, sluten ungdomsvårdsanstalt i Uppsala, för att jag vill jobba med de här ungdomarna.
Ja.
För att jag vet att många ser upp till mig och bara, kolla vad man kan göra. Och då har jag väntat i 5 år nu för att kunna söka en sån efter MUC. Så jag kom dit och var där och kollade på avdelningen. De bara, vad fan, vi vill att du ska jobba här. Liksom. Jag bara, fan, jag är supertaggad för det. Jag har väntat i 5 år på en sån här grej.
Mm.
Och sen bara ringade han upp efter en dag. Han bara, nej, tyvärr, ass, du vet. Det står här, du vet, att du är din villkorliga fiil från Finland och allting. Så 2019 kan du få jobba. Jag bara, men det är ju 8 år efter MUC.
Mm.
Så jag måste vänta 8 år för att få ett jobb där jag anser och jag vet att jag kan göra någonting för de här ungdomarna och verkligen vet, snacka lite sensorum och få vad fan håller på med det och ta tag, och då blir jag så här, då blir jag fan ledsen, alltså. Det är så här, det är så här, men hur mycket ska jag göra? Det är så här, de bara, vi vet vem du är, du vore inte under här, fan. Jag gör ändå mycket för samhället och massor med grejer, men det är svårt ändå att komma in i vissa grejer, alltså.
Men vanliga, alltså före detta kollegor och sådär i den världen, hur mottar de det idag? Liksom?
Ja, de är ju bara, wow, fan grym är du, alltså. Ja. För de vet ju, de som är min ålder, de som är äldre, de vet att du kommer ju ingenstans med kriminaliteten som jag sa förut. Det är ju skit, och det kommer jag alltid säga. Så de är såhär, alltså, hur fan gjorde du det här? Och jag har gjort andra tv-grejer, så massor med saker och projekt. Där jag kan ringa upp dem och bara, vill ni vara med, liksom? Jag har en grej. Och alla så här, de ser att jag har lyckats, ser att det går bra.
Mm.
Och vem vill inte ta sig dit, liksom? Och ta sig dit. Så att jag anser att, och som jag tycker att, ja, de står med öppna armar. De är glada för mig. Det finns alltid någon haters hit och dit, men det tar jag inte med åt. Men de flesta, 95% är glada, liksom. Och bara, wow, grymt gjort, liksom. Ja, att du har gjort det. Och jag fick lite godkännande även när jag släppte boken. Då skickade jag till folk, okej, de bara, det är lugnt, gör det, ta bort det, det är okej. Sen när jag skulle göra det här veckans brott, då kollade jag med polarna. De bara, men fan, gör din grej då, liksom. Du har ändå slutat. Vi vet hur det ligger till. Sen säger jag bara, jag är supernoga på vad jag säger. Jag nämner aldrig någonting om någon, förutom mig själv. Och jag nämner aldrig exakt vad jag har gjort. Jag kan hänvisa, men jag avslöjar inte. Det är inte preskriberat grejerna.
Men finns det en blueprint? Finns det en adalig blueprint, eller är det liksom, är det bara att köra 100 in i kaklet och bara,
ja,
liksom?
Jag har en plan. Jag hade en plan när jag muckade, en bucket list som jag håller på att checka av och som jag har gjort jävligt bra. Och det var, jag sa att jag skulle skriva en bok. Jag sa att jag skulle vara med Efterlyst. Det har jag varit.
På ett bra sätt.
Ja, men, på ett bra sätt. Och jag var ju massor med gånger på fel sätt. Jag hade en lista som jag skrev. Det här sa min polare till mig förr. Och han bara, fan, du är nästan prick. Kommer inte ihåg vad du sa? När du muckar de här grejerna ska jag. Och det var boken. Och jag bara, vad fan, fattar den? Jag var med Efterlyst. Fast typ på ett schysst sätt. Och det har jag gjort. Jag bara, skriva programledare. Pang, det har jag varit också. Jag vill vara med i en film. Jag var med i en film då.
Vilken film var det?
Det var, vad heter det, med Ola Rapace. Den blev inte så jättehit. Vad fan heter det?
Vad heter den?
Shit, jag kommer inte ens ihåg. Det skäms. Jag var lite i bakgrunden, bara en sån statistisk grej. Men jag bara, men det ska jag med. Och sen har jag satt vissa mål som jag verkligen så här, prickat av. Nästa målen som jag har nu, det är att jag vill skriva en serie för amerikanska marknaden. Och där ser det bra ut. Där satt jag med en tung namn här för några veckor sedan. Och min dröm är där. Det är HBO eller Netflix, en serie.
Ja.
Den är på bucket list. Och den kan fucking hända, den på geo. Men sen även när jag sagt att jag vill skriva manus för en svensk serie. Och där sitter jag också och suttit med några tunga namn här om en trilogi som jag också har börjat skriva på lite lätt.
Jag tänker på utbildning och sådär. Eftersom vi ändå så här har pratat mycket jobb och sådär. Hur gick det i skolan för dig? För jag tror det här drivet som du har, applicerar du det i skolan också? Eller var skolan, alltså, så här, skolan var det tvärtom?
Jag hade där? Kul, alltså, jag hade kul. Jag kunde ha koncentrerat mig mer. Jag kan säga gymnasiet, där körde jag på gymnasiet, vad heter det? Gick ekonomiskt program. Jag har aldrig haft så här, jag har aldrig pluggat direkt. Jag fixar proven, det är lugnt. Jag hade superbra fotografiskt minne förut och håller på att bygga upp det där från förr i tiden. Liksom. Men, när jag gick i gymnasiet, då skilde sig föräldrarna också.
Ja.
Och då var jag 16. Och jag hade jag fick aldrig göra någonting, så jag freakade ut där lite. Så jag vet, när jag skulle gå ut trean, 1-2 månader innan jag skulle gå och ta studenten, då hoppade jag av.
Ja.
Och så gick jag om trean då. Men då kom jag till skolan, jag kan allting. Så jag tänkte av hela trean på 2,5 månader. Mm. Gjorde jag klart alla prov och allting. Så jag slutade plugget där innan december, november. Någonting. Men när jag gick i gymnasiet, alltså när jag gick i Jakobsbergs gymnasiet. Jag var med i matrådet, för då kunde jag styra käket och allting. Jag kunde gå till mathanten när jag fick mat. Jag fick nyckel till ett eget rum där jag hade så här mackor och grejer och sånt. Jag var med i elevrådet, kassansvarig. Jag var sportansvarig i skolan. Jag skrev för skoltidningen.
Shit.
Jag var med i den här fotogrejsen, ansvarig för årsfotograferingen. Så jag gjorde dem i skolan liksom.
Adolf och president. Men alltså, okej. Okay. Då kan jag säga så här. Det finns bara 24 timmar på dygnet. Ja. Hur många timmar sover du om dygnet?
Kanske 5 alltså.
5?
Ja, du ser ju svart ut i ögonen alltid.
För jag tänker så här, shit, du kan inte hinna med mycket sömn alltså. Nej. Gör så här mycket grejer.
Jag sov tillräckligt på kåken alltså.
Eller hur? Så här, alltså, man sover.
Men jag var så innan, jag vet inte, det är bara att köra på alltså.
Ja, du har ett jävligt intressant liv alltså. Och det har varit en ära att få prata med dig.
Kul att vara här, kul att snacka lite alltså.
Ja. Men vad har du på gång nu? Du har boken på gång.
Ja, Svenska rånare.
Svenska rånare.
Ja, Book That Shit alltså. Ja. Lindo Company släpper jag igenom den. Ja. Jag har också de som är närmast på tapeten. Det är den här rånarserien.
Ja.
Då snackar vi.
Hur går det med säsong 3 på...
Stoppa tjuven. Först var på TV3 och sen nu gick på Aftonbladets webb-tv somras. Miljontals visningar.
Ja.
Så nu är vi sagt att nu efter nyår ska vi snacka om att göra någonting där.
Mm.
En säsong 3. Jag tror att det kommer vara med ett annat tv-program här nu som jag hade möte om i förrgår.
Mm.
Det blir vid Kanal 5. Jag vill inte säga för mycket där. Men
nej.
Bara någon liten grej hoppar in i där. Sen så är det som sagt, de stora sakerna är nu den amerikanska tv-serien. Det är drömmen, det är stora saker. Den ska göras. Den är nu... Fick träffa rätt person, nu ska bara levereras. Och det fixar jag liksom.
Reser du någonting då?
Ja, fan, i slutet av april så besteg jag Nordafrikas högsta berg. Sprang 117 kilometer på 6 dagar. Bodde med de här berberna, byarna och allting. Helt tokigt alltså. Det var i Turkiet 2 gånger i somras också.
Ja, nice.
Så, ja.
Men hur är det i Sverige? När man har kriminell förflutelse, får man resa som man vill? Det är inget,
nu får jag det. Alltså, USA vet jag inte, men...
Ja.
Jag satt med det här mötet, de kan vara supersvåra att släppa in mig, men när jag satt med de här producenterna där, då sa han så här att vi kan fixa papper och intyg och sånt, när du ska working permit och sånt för sånt där, då fixar vi in det. Fixa den här dealen och då fixar vi in det i USA. Så.
För amerikanerna är helt sanslösa när det gäller sånt.
Speciellt, jag hade en internationell så här, efterlysning, inte på lysning på mig. Men sitter jag
där kan man ju inte ljuga på papper.
Nej. Då blir aldrig insläppt. Och mitt ultimata mål är USA, gör den här tv-serien.
Ja.
I'm going there alltså.
Ja, lycka till. Men jag tror att du kommer göra allt du säger att du ska göra. Och lite till.
Mm.
Nice att träffa dig.
Detsamma. Det
lite after work. Vi fortsätter med våra drinkar. Alltså vatten.
Och så må bäst och var bäst alltså.
Skål.
Skål. Skål.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.